Du lyssnar på Mona möter, en podcast som handlar om mitt möte med olika typer av människor. Jag tror väldigt starkt på att spegla oss själva i varandras livsberättelse. Jag hoppas att den här podcasten kommer ge dig ett verktyg på vägen, men också en medvetenhet kring din resa. Vad kan du få med dig i verktygslådan av min podcast? Jag hoppas att den här podcasten kommer vara givande för dig och ge dig precis det du behöver på vägen hem till dig själv.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, det är bara jag själv som kan ta ansvar för det som jag triggas av eller det som jag motiveras av. Ingen annan kommer ju tala om för mig här nu, du får den här chefsrollen. Grattis, gud vad roligt. Här, vill du ha den här då?
Varmt välkomna till Mona möter. Jag hoppas att ni där ute mår bra. Jag hoppas att ni finner den här podden intressant. Gud, det var så roligt för jag och min gäst pratade precis om när man snubblar med orden. Och ska man klippa bort när man snubblar med orden? Jag sa då till henne att jag tycker det är väldigt bra om man har kvar det. Varmt absolut. Välkommen Sussi.
Tack,
nej men du heter
Mona.
Faktiskt Susanne Rönnqvist.
Susanne Rönnqvist Amadi.
Ja, just det.
Just det.
Jag säger alltid Sussi till dig.
Ja, det funkar.
Vi är ju goda vänner.
Jajamän.
Hur känns det att vara med här?
Bra, och det känns bra att du är så jäkla gullig människa som tar handen direkt när du säger så också. Det säger allting om hur du är som person. Och den värme som jag alltid har känt när jag har träffat dig. Och i alla tillfällen så är det så här, är vi med? Är du med på tåget nu? Och så här, tittar du i ögonen.
Men så här, du har ju, vad jobbar du med? Vad är din yrkestitel?
Den är vice president.
Ah.
Tjusigt va?
Ja.
Jag är marknadsförare på ett amerikanskt företag som heter HubSpot.
Okej. Okay. För när jag berättar om dig och ditt liv så brukar jag alltid säga nej men hon är någon typ så här överst chef i något jättestort bolag. Alltså hon är typ den enda kvinnan med typ 100 män. Och så här, du har ju varit med i några poddar, visst är det så? Du pratade precis om det innan vi började. Ja. Du har varit med i Loungepodden. Jag vet inte så mycket om den. Och sen har du varit med i någon annan podcast också.
Ja, jag har varit med i mycket både amerikanska, australiensiska, brittiska, alla möjliga olika kontext som har primärt att göra med liksom, jobbet. Men jag har ju inte kanske varit med i den här typen av sammanhang som du har här och det som du jobbar med. Så det ska bli väldigt kul att prata lite annorlunda än kanske bara prata Ja, men typ svartvitt siffror och sånt. Även om jag försöker blanda in lite av min person i det jag gör också. Men ja, så jag har varit med på lite andra, eller i lite andra sammanhang också.
Mm. Och till er då så har jag ju varit, vi är ju väldigt goda vänner. Vi har känt varandra väldigt länge. Du började med att du faktiskt var min kund i mitt frisörande. Och så har vi liksom genom åren träffats och jobbat tillsammans och hängt lite. Det som jag har tyckt har varit väldigt intressant med din historia, det är vart du började någonstans och hur du faktiskt har tagit dig upp.
Mm.
Någonting som jag har reagerat på och varför jag också har valt att bjuda in dig, det är på grund av att du kommer ju faktiskt inte från så mycket. Och jag vet att när man inte kommer från så mycket så finns det en risk att det kan paralysera oss människor till att våga ta för oss, våga kliva in i vår kraft. Jag vill att bara att du berättar lite grann vart du är uppvuxen i och sen lite grann i så här hur du kom faktiskt och blev wise president idag.
Ja, jag är uppvuxen ute i Hässelby med mamma och pappa och min syster och diverse djur som min syrra släppade hem som jag aldrig riktigt, aldrig riktigt kom överens med. Min bakgrund är ju kanske inte den klassiska liksom handelshögskolan eller någonting sånt, utan när jag gick på gymnasiet ute i en skola i Vällingby centrum som heter Sankt Jakobi och jag gick samhällsvetenskaplig och visste väl inte riktigt vad jag ville göra, men jag var väldigt estetiskt intresserad, jag var väldigt intresserad av färgform och trodde att jag ville jobba med reklam och kände att jag ville vara på någon cool reklambyrå. Marknadsföring, konceptet som vi pratar om idag, det jag jobbar med, det fanns typ inte då. Utan det var så här, jag vill hålla på med reklam och jag vill vara coolt svartklädd och sitta typ i en byrå i New York eller något sånt där. Det är det jag vill göra. Men mitt första jobb ute i Hässelby, eller då när jag fortfarande bodde hemma, det var som städerska. Så det var ju väldigt långt ifrån det jag gör. Men jag började jobba väldigt, väldigt tidigt.
Hur gammal var du när du började jobba?
13.
Mm.
Nej förresten, det här var inte mitt första jobb. Mitt första jobb var på McDonald's.
Mm.
Så körde jag den grejen, åkte buss från Hässelby centrum, eller Hässelby strand som det heter, till Rissne och knegade på McDonald's en hel sommar. Sen spenderade jag alla pengar på 2 veckor semester i Italien med min kompis efter det. Men jag har jobbat jättemycket. Jag har jobbat varje sommar. Jag har tjänat allting som jag har, eller allting som jag äger och har, det har jag liksom dragit in själv och gjort själv. Så från McDonald's, eller från McDonald's till städa på hotell. Sjukt äckligt. Men all respekt för dem som gör det idag, vilket jobb. Till receptionen på ett företag, jag bodde på Levi's en stund som säljare. Och sen har jag liksom krigat mig verkligen igenom varje bolag jag har varit på. Och ja, nu är jag där jag är. Så det är superkul.
Och hur skulle du säga så här, när du städade och när du liksom jobbade med det du gjorde.
Mm.
Hade du en klar vision hela tiden? Nej. Så du, men det här med när du sa så här, jag vill jobba i något så här coolt kontor i New York.
Ja, det var vad jag trodde att reklam var liksom.
Ah.
Och jag tänkte så här, det är så det kommer bli för mig.
Okay.
Men jag hade liksom ingen tanke på hur jag skulle komma dit. Jag liksom hade inget koncept av att så här, oh shit, jag måste plugga som fan nu. För att då så jag lär mig det här och förstår vad det handlar om. Men jag hade ju tur faktiskt att komma in i ett bolag där jag jobbade i receptionen. Och så då pluggade jag på kvällarna på Bergs som en reklamskola. Och fick sitta direkt från start egentligen. Jag var ju bara 21-22 då. Och så fick jag möjlighet att jobba som marknadsassistent bara efter 6 månader. För marknadsassistenten, eller marknadschefen, gick vidare till ett annat jobb och det kom en ny. Och så fick jag assistera honom. Och så var jag vd-assistent, så jag kom direkt in liksom, i beslutsfattande situationer. Jag fick sitta med en ledningsgrupp och sitta runt ett bord och höra hur dialogerna går i ett bolag. Så jag förstod snabbt vad det är för saker som driver en verksamhet framåt och hur marknadsförarens roll adderar värde i en verksamhet och allt sånt där. Så att jag kom in utan att ha den här formella utbildningen, men jag har alltid varit bra på att som markera så här, men det här vill jag, jag pluggar det här tycker jag verkar kul. Jag har liksom försökt, jag liksom trycker mig in i situationer helt oblygt. Vilket har gett det här, som har gett mig de här möjligheterna som jag har fått genom åren.
Vad tror du är den här egenskapen som du har som gör att du trycker dig in i situationer och vågar ta plats?
Jag är helt orädd.
Och vad tror du att den här orädslan kommer ifrån? Vad har du fått möta i ditt liv så att du är orädd?
Gud, vilken bra fråga. Vad har jag fått möta? Men jag tror att jag är uppfostrad ganska... Min pappa var ganska sträng när jag växte upp. Men han var också alltid så här, du klarar allt. Det är bara du själv som väljer vad du vill göra. Du klarar det. Vilket innebar att jag hade ju en otroligt stark tro på mig själv. Jag klarar allt.
Självtillit.
Ja, men jag såg ju också sen att jag inte gjorde det. Som månad, jag anmälde mig i alla så här, showskolor. Jag anmälde mig till distriktsmästerskapen i typ höjdhopp. Jag klarade inte kvalgränsen och den var typ 60 centimeter. Alltså jag bara sa, vadå, jag kan ju göra allt. Pappa har sagt att jag klarar allt. Så att jag fick ju så här facea failures otroligt mycket. Men också på det, men det hände ju ingenting. Vad är det värsta som kan hända? Förstår du vad jag menar? Det dämpade inte min iver att försöka igen eller så här inse så här, oh, men okej. Nu har jag sökt in till en showskola och när jag kommer hit står folk och snörar sina ballettskor. Och jag hade typ Converse, slitna Converse och bara, va? Vadå? Ska man värma upp eller du vet? Och jag kommer ju inte in på något av de här grejerna eller klarar inte de här tävlingarna eller någonting. Nej. Men jag hade hela tiden här så här, men pappa har sagt att jag kan allt, så det kan jag. Så att det har gjort att jag har känt så här, men jag kan om jag vill. Om jag vill tillräckligt mycket, om jag verkligen tänker så här, det här vill jag, då klarar jag det. Men det krävs ju kanske några försök och det krävs ju att jag har ju gått in i liksom, misslyckanden, men aldrig blivit nedslagen av det. Jag kände det som en drivkraft. Liksom.
Och tror du att, kommer du ihåg ditt första misslyckande?
Första misslyckande?
Känslan
av mitt första misslyckande. Ja, men det kan ju vara, jag försöker tänka om det finns något här i skolan som jag, Jag kan inte minnas, men det var ju sådana saker. Jag minns speciellt, jag tyckte ju om den show och dans och sånt där. Och då kommer jag ihåg, då var det typ 50 barn som var i en lokal och så skulle man dansa upp. Och då var det så här, ja men vi har goda nyheter när de skulle läsa upp vilka som gick vidare. Alla har gått vidare idag utom två. Och då var det en funktionsvarierad person och jag som inte gick vidare till nästa omgång. Så den personen hade ju liksom fysiska svårigheter att klara av dansen om man säger så. Och så var det så här, alla andra gick vidare. Då kommer jag ihåg, då är känslan så här, nej men fuck vad dålig jag är. Du vet,
hur gammal var du då?
Alltså kanske 10, 11 år. Så det var ju första så här uppvaknandet att okej, jag klarar nog allt om jag verkligen vill. Men ville jag det här tillräckligt mycket eller var jag beredd att anstränga mig för att göra det här? Det är så, förstår jag konceptet av att gå i en showskola och dansa som liksom, nej, förmodligen inte. Och sen kanske jag inte riktigt hade talangen heller. Min pappa pushade mig väldigt positivt och sa, du klarar allt, du vågar allt, gör det själv, du vet, du fixar det här. Men det blev ju en liten reality check kanske ganska tidigt för mig, så okej, men jag måste ju också lägga manken till. Det fattar man ju, men man kanske inte går... Ja, vissa gör ju det, men går anmälelser till Idol om man aldrig har tagit en ton tidigare. Bara, jag chansar, det är kul, jag har säkert en bra röst. Det finns ju folk som gör det också, förstår du vad jag menar?
Jag men, alltså, så här, men jag tror att det är olika faktorer. För det låter som att din självtillit, den var ganska stark redan som barn. Och jag tror personligen att när vi halkar,
ja,
och när vi ramlar,
ja,
så tror jag att det är för att vi inte har haft någon självtillit. Och ja, jag tror att du präglas jättemycket av dina föräldrar.
Ja, ja.
Så att, så här, om du har haft en pappa som har sagt till dig redan väldigt tidigt att du, ja, klarar allt,
ja,
då har du fattat att så här, aha, jag kanske är, jag klarar det här om, ja, jag anstränger mig,
ja,
till att liksom göra det här.
Ja, ja.
Men nu gjorde inte jag det.
Ja.
Men det var kanske för att jag inte hade ansträngt mig.
Ja, ja.
Eller,
ja,
för att jag, men jag tror att när vi inte har självtillit,
mm,
och när vi inte har den här tryggheten som vi har,
mm,
vuxit upp med, då tror jag att det kommer, jag är dålig, jag kan ingenting.
Mm. Ja, ja, 100%.
Så det är därför det är, där, det är därför det är så intressant att höra så här, okej, men hur hanterade du de gångerna som du inte kunde?
Mm.
Och hur mottogs du hemma,
mm,
av dina föräldrar när du inte kunde?
Alltså, jag tror min pappa, han var ju lite så här, de ser inte talangen när de har den mitt framför sig. Jag bara, nej, vänta, kanske inte är den bästa. Förstår jag menar så här, ovillkorligt liksom så här, beundrar sina barn eller du vet, ja, och nej, men det kan man ju verkligen garva åt, men han är också en sån person som när jag i vuxen ålder har kört typ ett gig eller har pratat inför 2000 pers om något ämne, då sitter ju han liksom längst fram i publiken och är så jäkla glad. Alltså det är så här, det ger ju energi.
Och jag tänker helt, alltså,
det är sjukt.
Nej,
ja.
Jag tror inte du också att du har ju hållit på med kampsport.
Mm.
Du har ju varit väldigt så här grabbig, mm, varit nära killar väldigt mycket, som vågar mer. Du har ju aldrig riktigt varit den här typiska tjejen,
mm,
eller liksom så här flickig på det,
nej,
sättet. Och tror du också att det har med att göra varför du har vågat, för du har ju verkligen en sån driftighet,
mm,
som få människor har.
Ja.
Tror du också att det har mycket med kampsporten och bakgrunden och allt? Kan du se någon correlation där?
Drivet i mig, jag har ju otroligt mycket energi. Mm. Om jag får en timme över så tänker jag såhär, åh gud vad skönt, nu ska jag hem och lägga mig och så här plöja serier. Eller någonting, utan jag är hela tiden i nästa grej jag vill göra. Eller såhär, men då ska jag fixa och styra någonting. Så jag försöker tänka, drivet kommer nog från att, det är väl en kombination av liksom pepp hemifrån, att jag klarar vad som helst. Men också en insikt i att det är bara jag själv som kan ta ansvar för min lycka. Det är bara jag själv som kan ta ansvar för det som jag triggas av eller det som jag motiveras av. Ingen annan kommer ju tala om för mig här nu, du får den här chefsrollen, grattis, gud vad roligt, här, vill du ha den här lönen? Utan mitt driv kommer från att jag vet oftast väldigt tydligt så här, vad jag vill, vad jag är kapabel att göra. Och drivkraften kommer i att jag ser att det jag har tänkt har funkat. Jag har en väldigt stark inre
kompass
som navigerar mig. Och när jag har varit lost,
mm,
då är det oftast någonting där kompassen börjar snurra eller det är någonting.
Vad händer i när du tappar kompassen?
Ja.
Vad är det som snurrar? Vad kan det,
vad
när brukar
då
du tappa kompassen?
Nej, men om jag varit jag kan tappa kompassen när det handlar om min rädsla, kanske att jag inte ska få, när jag skilde mig till exempel, mm, så här, kommer jag kunna ha, hur mycket får jag vara med min son? Det tyckte jag var otroligt otroligt svårt. Att mitt DNA, hela mitt hjärta, hela min själ skrek så här, jag vill vara med min son dygnet runt. Jag vill ha honom hos mig hela tiden. Men jag inser ju att om jag separerar från min sons pappa till exempel, då kommer inte jag kunna ha det. Och då slutar den här kompassen att funka, för det är inte logiskt heller för mig då.
Mm.
Då blir det en massa känslor som egentligen inte är kopplade till någonting annat än en rädsla för hur någonting kommer att kännas längre fram. Och det för mig blir, då blir det ju det som många säger är ångest. Vilket jag bara har upplevt kanske en gång i mitt liv, liksom ångest. Och det var när jag kände så här, jag känner inte den här känslan nu, men jag är rädd för att jag kommer känna en negativ känsla. Och då kunde inte jag ta på det, jag kunde inte identifiera så här, är jag arg, ledsen, alla de här sju, vad det nu finns, grundkänslorna. Mm. Och då slutade kompassen att fungera. Och då pratade jag ju faktiskt med en coach eller en liksom sparringpartner, mentor, vad man kan kalla det. Och hon sa ju det så här, men vad, din kompass normalt sett, yrkesmässigt och allting, leder dig ganska enkelt genom livet. Nu slutar den, nu snurrar det liksom så här, för du hittar inget verktyg och den stabiliseras ingenstans och den kan inte ens identifiera känslan. Så att, då jobbade jag väldigt mycket med att försöka tänka så här, vad är det verkligen jag känner nu? Jag är rädd för att känna någonting som kommer framöver. Det är ju inte en känsla. Rädslan är ju någonting, det gick inte att ta på liksom. Men då jobbar jag med liksom verktyg så här, hur tänker jag nu? Tänker jag att jag måste göra någonting? Tänker jag att jag tänk om känslor? Eller tänker jag att jag borde? Alltså, är jag negativ mot mig själv? Och är jag negativ mot mig själv, då blir spiralen neråt. Men om jag tänker så här, jag vill vara med min son hela tiden. Jag vill träffa honom och ha så kul som möjligt all den tid vi får tillsammans. Så kommer det bli något positivt istället. Så jag jobbar mycket inuti mig själv med liksom sortera tankarna och försöka strukturera med verktyg. Vilket hjälpte då. Men det är liksom den stora grejen i mitt liv som jag kände för första gången i mitt liv att nej, men nu vet jag inte riktigt här. Vad blir nästa grej nu? Hur ska jag hantera det här?
Men du, får jag utmana dig i det här och fråga dig i att hur du ser på sårbarhet?
Ja. Som någonting sjukt fint.
Mm.
Jag tycker att det gör en mänsklig.
Mm.
Och jag tycker att det är någonting som är, det ger en flera dimension, det ger flera dimensioner till en person än att bara ha liksom den här, jag kanske upplevs som ganska forcerad och så här hård, men jag är inte det.
Nej.
Utan det är bara det att jag har det här drivet som ibland liksom parkerar andra delar av mig lite åt sidan. Men jag tycker att visa sig sårbar är någonting, det är typ den ultimata styrkan på något sätt. För det visar så här, det här är svårt eller det här är känsligt för mig, jag behöver hjälp.
Mm. Och varför jag ville fråga dig det är för att när man är väldigt driftig och väldigt så här, om man ska prata så här maskulint och feminint som vi har pratat om förut. Mm. Då är man oftast så här, som maskulin person, då är man oftast väldigt handlingskraftig.
Mm.
Alltså, där
det händer grejer.
Det händer grejer, man vet att man kan och sen så kommer den här självtilliten från när man har varit barn. Man vet.
Ja.
Men andra människor kan man aldrig kontrollera på det sättet. Därför vill jag fråga dig så här, om självtilliten har funnits där väldigt mycket. Hur ser du din självtillit i parrelation? Hur är du där?
Jag skulle säga, om du frågar min partner nu så skulle han ju säga att jag är ganska hal.
Och jävlar, vad menar han med det?
Nej, men han skulle säga så här, nej men lite, ja men du vet, lite så här svår att få fatt på ungefär, förstår du? Men det är också för att jag tror att jag har så mycket järn i elden, nu pratar vi rent praktiskt liksom. Vilket innebär att jag inte låser mig vid någon individ överhuvudtaget. Förutom alltså min son såklart. Och min absolut närmsta liksom, mamma och pappa och syrra och sådär. Men jag väntar inte på honom eller på att någon ska finnas tillgänglig för mig. Utan jag planerar liksom mitt liv utifrån vad jag vill göra, hur jag trivs. Och sen så blir han en del av det. Mer än att jag planerar jättemycket så här. Nu vårt liv tillsammans, vårt parliv tillsammans ska bli så här.
Jag kanske inte
så supertraditionell.
Men har du alltid varit så?
Ja, det har jag ganska mycket varit faktiskt. Jag har alltid kört mitt och sen har jag sett relationen som ett helt så här härligt komplement till mitt liv som adderar värde till mig.
Mm. Har du blivit sårad?
Ja.
Hur har du hanterat det?
Mycket genom ilska tidigare. Jag har varit en ganska tuff tjej, alltså så här ganska hård och kaxig.
Har det brytit ner dig Eller har du bara borstat av dig och upp på hästen igen?
Nej, jag har varit jätteledsen också såklart. Och fått jobba mycket med liksom att inte ta mig tillbaka. Men jag har ju alltså, jag har varit... hur har det blivit? I relationer så har det gjort att jag har... Alltså jag är lite försiktig när jag ger mig in i så här superdjupa... Det tar lite tid innan jag kommer där. Men när jag tycker om någon och när jag respekterar någon och vill vara med en person så blir jag väldigt lojal. Då är jag väldigt så här, det är den här personen som gäller. Nu jag är liksom inte flyktig på något sätt. Utan det, jag tror att det man ser, det är det man får. Jag vet inte om det svarar på frågan eller om det är tydligt, men det är liksom...
Ja. Vad skulle du säga är den, alltså i en relation, vad är den jobbigaste känslan att sitta i när du blir ledsen? Vad kan paralysera dig?
Vad kan paralysera mig? Om jag upplever att någon luras, det tycker jag är väldigt läskigt. Jag kan tycka det är svårt. Att se signaler hos människor. Så jag tycker om, nu känner jag ju dig så pass väl, men jag tror oftast gott om personer. Jag tänker så här, men varför skulle de vilja göra illa mig? Och så får jag en minsta känsla av så här, men vänta nu här, lurar du mig? Eller är inte det jag ser, inte det jag får? Eller vadå, är det något annat här som är? Det tycker jag är sjukt obehagligt. Och ibland har jag svårt att tolka den, så kan jag vara så här, men har jag... Ser jag inte någonting? Ser jag inte hela bilden? Eller har jag missat någonting? Jag trodde vi var... Förstår du vad jag menar? Alltså så här, jag tycker att det är svårt att inte... Jag tror att alla gillar mig. Alltså, förstår du vad jag menar? Det kan ju verkligen göra mig... ledsen, och om jag känner att men vänta nu här, du har inte goda intentioner med det här, vad är det som händer? Det tycker jag är jobbigt.
Men skulle du säga då att om du är orolig för att någon ska lura dig, skulle du då säga, är du ändå filterlös i parrelationer?
Ja.
Okej, så du har ingen skydd?
Nej, jag tror jag är ganska fel, vilket också kan vara lite jobbigt.
För
ibland kanske jag säger så här, jag kan ju vara så här, men nu jag behöver vara själv, så att kan du gå hem nu? Alltså förstår du så här? Och folk bara, ha? Och så bara, oj nej, men gud, jag kanske skulle ha lindat in det där, förlåt. Alltså jag tycker om det jättemycket. Förlåt att jag sa så här, men är det okej om jag bara, jag behöver lite breathing space, eller jag behöver vara själv? Och då tror jag att det kanske kan upplevas som att jag är lite liksom hård, fast det är jag inte.
Jag fråga dig då, till exempel då, i en situation där du skulle säga så här, jag behöver space.
Ja.
Känner du att du är i kontakt med din empati till en annan person? Eller är du mer så här, det här är det jag behöver? Kan man uppleva dig egocentrerad som partner?
Det kan man säkert göra. Det kan man säkert göra, för det är först efteråt när jag ser reaktionen som jag bara... Nu, det här var inte så himla... Jag skulle nog kanske ha sagt det där på ett lite mer schysst sätt. Eller jag kanske skulle kunna... Och då kan jag få grova skuldkänslor. Förlåt. Alltså, nu, jag känner att jag var alldeles för liksom, rakt på. Men det speglar också även mig yrkesmässigt. Ibland måste jag så här, ta ett steg tillbaka nu. Säg det inte exakt så som du känner. Utan anpassa budskapet till... den du pratar med. Försök liksom titta på den personen, var de kommer ifrån, i vilken situation är de. Jag jobbar ju över hela världen med alla typer av kulturer och du vet, åldrar och sånt. Och där behöver man ju också hela tiden navigera olika personligheter. Och min person är ju inte den viktigaste, utan det viktigaste är att vi förstår vart är vi på väg. Vem är du? Vem är jag? Hur hjälper jag dig att förstå vad jag försöker säga till dig om jag till exempel vill ge dig feedback till någonting? Så det speglar sig nog både i relationer, yrkesmässigt och privat. Att jag kanske ibland behöver ta ett steg tillbaka och liksom reflektera över de personerna som jag pratar med. Mer än vad jag vill.
För mig låter det som att du är jättemålmedveten. Du är jättefokuserad fram. men du känner inte efter så mycket.
Nej, precis.
Den enda, och det är nog för att din, där är du inte liksom 100% sårbar.
Mm.
Medans när vi pratar om din son, då pratar vi egentligen om den känsligaste punkten i ditt liv.
100%.
Och där börjar du, tänk om inte jag kommer få träffa honom, hur jag vill vara med honom hela tiden. Så det känns som att annars är du liksom uppe i ditt huvud väldigt, väldigt mycket.
Mm, ja, ja.
Du är inte så mycket i kroppen.
Nej.
Tills att så här är det mitt DNA.
Men vet du, jag tänkte inför att vi skulle träffas också. Ja. Jag bara, shit, nu kommer det bli något flummigt. För att Mona kommer vilja gå på djupet med mig.
Ja.
Jag varnar henne innan att det kommer inte vara aktuellt. Ja. Typ, så här.
Ja.
Men jag har ju också ofta känt när du, bara så här, när du har, du vet, så här, dragit in en händer genom mitt hår. Det är liksom meditativt för mig. Eller när vi har suttit, liksom, när du har jobbat liksom, i ditt andra yrke, om man säger. Så har jag ju hamnat i situationer där jag behöver så här, nu när man är på när någon tar hand om en på det sättet, då kan jag ju, det enda jag kan göra där är bara så här, sjunka ner och bara vara där och då. Det tycker jag är helt fantastiskt. Jag tror att jag skulle vara, jag tror att jag är en ultimata, vad heter det, meditatör?
Ja.
Alltså om jag, alltså så här, verkligen, jag skulle vilja sätta av tid till att jobba mer, gå in i lugnet mer.
Alltså kolla, det som jag tycker har varit intressant att vi har diskuterat väldigt mycket, det är att vi har lyft lite olika saker. Och jag brukar ju prata om att vi alla människor har en story i vårt huvud. Beroende på vad vi har gått igenom i vårt liv, det avgör berättelsen. Du har en saga och jag har en saga. Och du tolkar ju andra människors bemötande utifrån din saga. Så om jag kommer från en plats där jag har blivit väldigt, väldigt trygg som barn. Och jag har lärt mig att jag kan allt.
Ja.
Och mina föräldrar har hållit den delen av mig där jag kanske har misslyckats någon gång eller så.
Ja.
Och istället så har jag blivit liksom höjd upp till skyarna. Det när jag möter andra människor, det kommer inte spegla någon konstig berättelse i mitt huvud.
Nej.
För i min berättelse så vet jag att jag är bra. Och det kommer, så att när jag möter människor så kommer min berättelse i huvudet, även om de hade en dålig dag, så kommer jag inte gå in och bara, gud, tyckte hon illa om mig?
Nej, precis.
Är du med? Men om jag har blivit övergiven som barn,
och
om jag har blivit neglected eller liksom gått igenom tuffa trauman, då kommer det finnas en del av mig som är otillräcklig, vilket gör att när jag möter en annan person, då kommer den personen spegla, för den vill hitta svar. Den delen av mig vill hitta svar i att jag inte är tillräcklig. Däremot låter det som att det finns också ett litet, litet hack i din barndom. Och det är när du har blivit upphöjd upp till skyarna, och det här säger jag med all kärlek.
Ja, ja.
När du har blivit upphöjd till skyarna,
så
som din pappa och liksom, det har varit i din familj. Det har i sin tur gjort att du kanske inte är så inkännande med andra människor.
Nej, nej.
Det är därför man upplever dig att du är egoistisk kanske i vissa fall. Du är fett driven, du ska bara till ditt mål. Forcerande. Så att då när du sitter med en man och bara, kan du gå nu för att jag vill vara själv? Alltså förstår du? Men till exempel för mig som är så här, har känt alla möjliga känslor. Jag blir så här, jag börjar känna in typ så här, åh nej, gjorde jag, du vet nu, du förlåt. Och så börjar jag linda in det i något vackert. För att jag vill linda in mitt i något vackert.
Men du börjar med att linda in.
Förstår
och jag
du?
Slutar med att linda in. Förstår du? Det blir så. Men det blir liksom så här, det blir olika sätt att säga samma sak.
För,
för man känner kanske inte olika.
Nej.
Man känner kanske så här, wow, jag behöver vara, nu vill jag vara själv. Jag bara känner det nu. Och jag tänker så här, du förlåt, nu jag vill vara själv så kan du, alltså det kanske man inte säger normalt, men jag säger det, sen så kommer jag efteråt så här, kom igen Sus, säg det på ett schysst sätt, var lite liksom schysst nu. Medan du tänker så här, direkt, det här vill jag, nu ska jag säga det på ett sätt så att det funkar, så att inte det reflekteras negativt på mig, så att jag kan vara tydlig. Men ändå liksom så här, inkänna det, medan jag känner efteråt. Och så tänker jag, då kan jag få, så här, jag kan få ju otroliga skuldkänslor. Så här. okej, nu, du förlåt. Alltså, jag sa det på helt fel sätt. Men jag har ju också lärt mig så här, yrkesmässigt så har jag ju lärt mig navigera världen utifrån det här. Och det har ju varit superbra, men det har också satt mig i situationer när personer har gett mig den feedbacken. Och sagt, det var någon, jag gick på någon utbildning och så skulle vi tävla. Det var typ schack eller så lag, det var någonting. Och jag blir så här superhypad och du vet, så här vidrig vinnare också. Sån här som bara står innan och så här, men jag ska krossa er. Och jag kommer gå in här och det här kommer vara hur enkelt som helst. Liksom. Och då var det en tjej som kom fram till mig och bara, du, tjejen. Så jag kollade med ögonen och bara, alla vill inte tävla med dig. Och jag kom ihåg att jag bara, jag har varit helt mållös. Och jag bara kände så här, vad säger hon? Vad är det här nu då? Du vet så här, hon ger mig lite kritik här nu. Men vad ska jag, min känsla då var ju så här, men vänta, vill inte alla tävla med mig? Hon bara, nej, så du kan tagga ner. Och vi kan nå samma resultat ändå. Och jag kommer ihåg att jag bara, oh wow. Och sen allt hon sa efteråt kände jag så här, åh, hon är smart. Du vet så här,
vilken... Du blev speglad i...
Ja, men vad hon reflekterade mig på, eller hon sa det på ett sätt som var så coolt, så här, ganska starkt. Så här, hallå, stopp nu. Du vet, alla vill inte tävla mot dig. Ta det lugnt liksom. Mm. För att jag behöver inte gå in då och så här skrika att alla är losers och jag vinner. Nu ska jag ta över. Man blir så otroligt oskön person om man går in så. Så det har jag också lärt mig. Nu jag försöker liksom att... nu försöker jag navigera personerna jag är med mycket mer. Jag försöker det som du pratar om, spegla. Jag försöker spegla. Liksom. Jag försöker ju möta dig nu på ett sätt som känns skönt för dig och som känns skönt för mig. Mm. Mer än att jag går in och tänker så här, nu ska jag projicera hela Sussi på Mona. Mm. Nu är du vuxen, mogen kvinna och jobbar med såna här saker. Så för dig blir det inte lika påtagligt kanske. Men jag tar ju lätt över en diskussion annars. Men det är en otroligt spännande reflektion.
Ja, och jag tänker så här, när jag då berättar för dig allt det här, för det har varit intressant för mig också att sitta och lyssna, för att jag vet ju hur driftig du är.
Ja.
Jag vet liksom jag vet ju så mycket om ditt liv. Jag vet alla motgångar du har mött, jag vet hur du har landat i liksom väldigt fina saker i ditt liv, oberoende på egentligen vad du har blivit kastad i för motgångar.
Ja.
Och därför har det varit så intressant, och jag fattar ju nu din grundkompass.
Ja,
och varför jag också vill bjuda in dig och varför jag vill att du skulle berätta det här också. Det är också för att du är mamma idag och hur du liksom projicerar det här fina också till din son. Däremot också i att det finns luckor i allt.
Mm.
Det finns luckor även i en bra uppväxt.
100%.
Det landar dig i att så här, vet du vad?
Ja.
Du är ju inte kanske 100% sårbar med dig själv.
Mm.
Och det är därför du har svårt att vara det med andra.
Mm.
Samtidigt som du vet att du kan allt.
Mm.
Alltså, förstår du skillnaden? Mm. Och jag tror att så här, när man går in i kroppen och när man kopplar bort sinnet.
Mm.
Om jag skulle säga så här nu. Jag plockar bort hela din karriär och hela ditt yrke.
Mm.
Vem är du då?
Men hela min karriär och mitt yrke, men då är jag är mamma.
Jag tar bort ditt moderskap.
Jaha. Vem är jag då? Då är jag en varm person. Omtänksam och generös.
Fint.
Jag tror faktiskt det. Jag ville lägga till ödmjuk, men det hade blivit lite så här.
Ja, vad är du verkligen?
Nej, jag skojar. Förlåt, den sista. Jag håller inte med. Nej, men jag tror att jag eller så här, det är så jag vill vara.
Mm.
Och det är klart att det skulle ju vara konstigt om jag satt så här, men jag är en kall, hal, sur person. Det är jag inte.
Nej.
Men jag är generös, för jag tycker att det är en av de absolut viktigaste egenskaperna en människa kan ha. Nu pratar jag inte liksom så här att du kastar liksom cash omkring dig eller något sånt där, utan generös med liksom kramar, med värme, med närhet. Jag är väldigt närvarande i min sons liv till exempel. Så man bortser från att jag är en mamma och tänker på honom liksom i alla situationer. Men jag är... jag tycker det är viktigt att verkligen liksom, jag tycker det är viktigt att se andra människor och att, man, att andra människor känner sig välkomna till, till mig, till mitt liv. Och att det finns ingen hemlig agenda. Alltså det här är bara jag.
Just det.
Så att jag, för mig, jag skulle ju vilja att du går härifrån och känner Susie gav mig energi. Hon gav mig det som var liksom viktigt för henne och det var äkta. Mm. Det tycker jag, jag tycker att det är superviktigt.
Men om jag bara frågar dig om Vigo. Hur hanterar du Vigos failure?
Jag försöker, men jag vet att jag kan bli bättre.
Mm, vad behöver du bli bättre på?
Jag försöker peppa honom att kämpa. För det är lätt för mig att ge Vigo en räkmacka in. Du vet, där vi bor, det är liksom det liv jag har möjlighet liksom, ekonomiskt att ge honom. Jag vill verkligen att han ska få det här drivet. Och inte bara liksom inte ha fått en liksom silversked i munnen hela sitt liv, utan jag försöker ge honom en tro på sig själv. Jag försöker ge honom ett driv. Och det är en av de svåraste sakerna, för det är så väldigt lätt att skämma bort när man, om man har ett barn, du vet. Alltså det är så väldigt lätt att bara så här, åh gud, han vill ha en sån, men då fixar jag det. Eller han vill göra det, men då gör vi det. Man slår knut på sig själv för att underlätta för honom i hans liv. Och det försöker jag bli bättre på. Men
Hur försöker du bli bättre på det?
Vad
är din aktiva handling?
Men jag försöker, ärligt talat, försöker läsa böcker för honom. Vi har precis börjat nu om hur andra barn kämpar. Och det kan vara, nu läser vi en jätterolig historia om en kille som spelar fotboll och måste kämpa för att våga sova över på ett läger utan sin mamma. Och jag tänkte så här, men behöver min son kämpa? Eller hade jag så här sopat mattan framför honom och bara, men jag följer med dig till läget, eller vi kan ta in på hotell, så kan de andra, du vet. Eller, det jag försöker göra, liksom aktiva val för att visa honom en värld som är utanför den lilla bubblan på Östermalm som vi lever i. Förstår du vad jag menar? Du bor ju där, du vet ju själv.
Jag vet.
Liksom. Det blir som en bubbla liksom, och jag vill så här spräcka hål på den, och han har ju en annan. Jag menar, vi ser ju annat också, men jag försöker aktivt berika hans liv genom att diversifiera liksom det han ser, så att det inte bara blir en värld och så här ser den ut hela tiden.
För det man ser på barn som aldrig har behövt liksom kämpa i sitt liv, de saknar empati.
Och driv.
För andra människor och driv.
Ja.
Och det är väldigt svårt för de människorna, speciellt så här män i relationer.
Ja.
För det liksom finns inte där. Samtidigt som jag fattar att så här, du vet, har man själv inte haft någonting, eller alltså, kanske hade de möjligheterna, då vill man ge det.
Ja.
Så jag kan ju inte ens tänka mig hur det känns liksom att vilja ge det, men också att vilja ha balans i att de ska kämpa också. Samtidigt så jämför man ju också sig. Man tittar ju sig omkring, man ser ju hur alla andra har också. Och jag kan tänka mig att det är otroligt tufft som förälder också. Den balansen.
Ja, jag försöker också uppmuntra honom att inte bara ge prestationsbaserad beröm. Alltså förstår du? Att, ja, jag försöker att också uppmuntra till att försöka. Eller att man har försökt.
Ja.
Så försök och misslyckanden uppmuntrar jag också.
Ja.
Och att man inte så här. Det kan ju vara en enkel grej att de ska springa och hoppa över en plint eller du vet göra en kullerbytta, så hamnar han utanför. Att man behöver inte berömma när det blir fel, för då blir man ju inte trovärdig som mamma heller. Exakt. Då kommer man säga, varför säger du att jag är bra? Alla gjorde det rätt och jag gjorde ju fel liksom. Men jag kan säga så här, svinbra försök. Du vet, jättebra jobbat. Bra försök. Kom igen, nu kör vi ett varv till liksom. Och till slut så sitter den. Så kan man liksom verkligen också vara trovärdig i mitt beröm. Så man inte bara överöser någon med liksom positiv förstärkelse när de märker att de misslyckas. Det blir ju, jag läste någon studie där det var så här, barn som, när man jobbar bara med att berömma människor, och barn oavsett vilka resultat de fick. Till slut blir barnen så här, men varför säger du att jag är bra när jag misslyckades på matteprovet varje gång? Du vet, de testade olika barn och olika situationer. Så jag har verkligen så här reflekterat över det. Hur kan jag som mamma förstärka hans försök och hans kämparanda mer än hans positiva resultat.
Mm. Fint.
Det tycker jag, det är inte superlätt. Alltså det är svårt att vara mamma.
Ja, alltså det kan, nej men och sen har man sin egen historia. Ja, 100%. Man projicerar det som har varit när man själv var barn. Men för jag vill bara veta, jag är nyfiken på en grej och det är, för du har ju en syster.
Ja.
Har din syster samma trygga kompass som du har? Utan att du ska säga outa ut
henne? Jo, det tror jag hon har. Alltså hon har ju, den stora skillnaden mellan henne och mig, som jag beundrar henne för, det är att hon har ett extremt, så här, jag har aldrig träffat en människa som har sånt patos och sån omtanke för världen, för miljön, för det som är rätt och det som är fel. Alltså wow, hon är 100% min förebild där. Så hennes driv är ju extremt starkt, men av andra, i en annan riktning, förstår du? Vi har olika intressen. Men det finns ju inga garvar så mycket med. Det finns ju ingen som, vi har ju exakt samma, vi är väldigt lika på det sättet. Att vi har ju precis samma saker som vi skrattar åt. Vi har ju våran barndom vi kan garva åt, vi har våra föräldrar vi kan prata om och med och du vet, allt sånt där. Medan hennes driv och hennes drivkraft är riktad åt ett annat håll än det som är mitt, som är min riktning. Vi har ju gått olika vägar liksom, i livet. Men med samma typ av drivkraft, absolut.
Fint. Och det kommer ju från dina föräldrar. Alltså det kommer ju
det är 100% därifrån.
Ja, och det kommer från eran, alltså det kommer från eran grundtrygghet.
Ja, och jag tror men många som ser henne tänker nog så här, oh, wow, vilken stark kvinna. Alltså du vet så här, hon bestämmer här liksom. Hon har också en väldigt pondus och liksom kraft i sin person. När hon pratar så är det tydligt om man lyssnar liksom. Men vi är lika på det sättet. Men sen så, jag tar nog mer liksom smällar än vad hon gör. Alltså jag kan ju vara mer så här, men jag ska prova att gå en match i den här. Eller jag ska göra, så har inte hon varit lika. Hon är inte lika tävlingsinriktad som jag, men hon har drivet. Och hon har ett patos som är beundransvärt. Men det är kul att se hur man blir som syskon i samma familj.
Och, man,
liksom.
Och beroende på hur man är uppväxt, vad man har haft, hur föräldrarna har varit.
Mot
barnen, men också så här, i skolan, vad hade du för vänner, vad hade hon? Alltså allt det präglar ju.
Jag försvarade henne mycket när vi växte upp. Jag var en riktig liten jävel i skolan. Liksom. Så jag kunde gå och bara, du pratar med min syrra. Och riktigt så här förortsgrej, du vet. Jag skulle alltid backa henne och... hon är en fantastisk person. Det är någon som jag.
Oh, gud, tack så jättemycket. Hur har du?
Hur annorlunda? Hur lik? hur blev det?
Men alltså, hur har det känts att sitta här och prata?
Jag tycker att det kan vara svårt att formulera. Jag vill ju liksom gå direkt på någonting logiskt. Du känner ju min hjärna, hur den funkar. Så när du kommer från en fråga som är lite mer
djup,
som skrapar lite, då måste jag så här, tänka mer. Då kommer inte det kommer inte lika naturligt som om du skulle fråga mig, ge oss 3 karriärstips eller så här, Susi, om jag ska förhandla min lön, vad ska jag säga? Du och jag har ju haft mycket sådana diskussioner genom åren också. Du bara, Susi, jag vill göra det här, vad ska jag göra, vem ska jag prata med, tycker du om det här?
Men vadå, alltså det är ju skitbra, ge 3 karriärstips till folk där ute. Titta till lyssnarna. Men det är jättebra, ge 3 karriärstips, det är så bra. Är det?
100% så tror jag på att man ska vara orädd. Det funkar inte att tveka. Det är jätteviktigt. Men att sen nummer 2, verkligen identifiera det man är bra på. Och det kan man bli bäst på.
Grymt.
Det man är lite sämre på behöver man ju inte jobba med att utveckla. Det tar oftast längre tid. Man kan såklart man ska utveckla sina svagheter. Men... har man en styrka, förvalta den, använd den och bli bäst på det. Nummer 3. Det finns ingenting som heter balans i livet. Jag tror inte på balans.
Fint.
Jag tror att det går upp och ner. Och jag tror att eftersträvar man balans blir det onaturligt. För det går inte att ha balans. Jag kan inte ha en... balans betyder ju jämvikt. Jag kan inte ha... jämnt fördelad vikt över allting jag vill göra. Det skulle inte gå. Därför att jag har bara en viss, jag har bara 24 timmar som alla andra. Det gäller att kunna hitta sätt att prioritera det som är viktigt. Istället för att eftersträva balans i livet. Jag tror inte att det finns någonsin. Jag tror inte det finns någon människa som har full balans. Utan jag tror verkligen på att lära sig prioritera det som betyder mest först. De tre sakerna.
Okej, och om jag skulle fråga dig så här. Vad betyder hitta hem för dig?
Det, för mig handlar det på något sätt att veta vem jag är. Det är att hitta hem. Att veta vem är jag. Och vara nöjd med det. Och känna att jag konstant utvecklas. Men jag vet vem jag är. Jag inte avvecklas, jag utvecklas hela tiden. Annars tror jag man avvecklas. Men jag försöker hela tiden utvecklas. Men att hela tiden komma tillbaka till vem är jag. Och är jag stolt över mig själv.
Fint. Wow.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tack till dig som väljer att lyssna på min podcast. Jag hoppas att det här avsnittet gav dig någonting i din resa på väg hem till dig själv. Du som fortsätter lyssna på mig varje onsdag vet att avsnittet släpps 12:00 på natten till onsdag. Och du som väljer att titta på mig på YouTube släpps avsnittet redan på tisdag 18:00. Jag hoppas att vi kommer tillsammans göra den här resan och därför betyder det väldigt mycket för mig om du prenumererar på min YouTube-kanal. Där får du även uppdateringar när avsnittet släpps. Ha en fortsatt trevlig vecka och vi ses nästa vecka.